Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
En podcast från Aftonbladet.
In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
That's the wrong information. Wrong information.
Hjärtligt välkomna hälsar vi då till Sillypodden. Patrik och Makoto sitter här i studion i vanlig ordning. Vi har några med oss som tittar live på YouTube och ett gäng på TikTok också. Det är alltid kul. Vi ska ha med oss någon tittare slash lyssnare i telefonen om en liten stund här också. Men nu börjar det här fönstret spåra ur, Makoto. Det är, man vet fan inte vart man ska titta längre. Vad är det som händer? Cristiano Ronaldo, till att börja med, han har fortfarande inte dykt upp på försäsongsträningen hos Manchester United. Känslan är att han inte kommer dyka upp heller. Han är inte intresserad utav att spela för Manchester United då mer. Kan inte tolka det på något annat sätt. Chelsea verkar vara de som är intresserade av att köpa honom. Det har florerat en prislapp på någonstans runt 13-14 miljoner pund. Som ju såklart inte är några liksom stora pengar i sammanhanget, men det är fortfarande en 37-åring med en lön någonstans runt en halv miljon pund i veckan ungefär. Så att, ja, vad händer? Cristiano Ronaldo, han har kritiserat klubben ganska hårt. Han just nu delar supportrarna, Manchester United-supportrarna i tu, skulle jag vilja säga. Det finns vissa som tycker att Cristiano gör helt rätt och att det var bra, så att han säger ifrån mot klubben, att han är den enda som vågar säga som det är och att han var deras bästa spelare under förra säsongen. Och så finns det den andra delen som bara vill se honom dra, som tycker att han är en svikare och som tycker att från början kanske att det var ett dåligt köp. Jag vet inte, jag har sett olika åsikter bland supportrarna där ute, men känslan är i alla fall att Cristiano Ronaldo inte kommer spela med Manchester United under säsongen som kommer.
Nej, det är en väldigt intressant situation. Som om vi börjar bara ur Uniteds perspektiv, det här på just om Ronaldos vara eller icke vara, det är ju uppgifter, när det kommer nu senast var det ju faktiskt Sky Sports, nu när det kommer lite mer trovärdiga uppgifter på att att United faktiskt är inställda på att sälja, att de kanske inte kommer kunna hålla en sån spelare mot sin vilja kvar i klubben, och att man då tittar på att försöka få igenom en övergång på runt, ja, som du sa, ungefär 13-14 miljoner pund, det vill säga runt 160-170 miljoner kronor. Och man kan tycka att det låter väldigt lågt, men samtidigt en 37-åring med ett år kvar på kontraktet som är missnöjd. Minns inte exakt vad det var de betalade till Juventus när de värvade honom för ett år sedan, men jag tror inte det var mycket mer än det i alla fall. Så att ur det här perspektivet absolut, bara rent logiskt, rent cyniskt, är det väl en vettig försäljning att genomföra om det är det läget man har hamnat i, för att kunna bygga något nytt och hitta annat. Du frigör löneutrymme och så vidare. Men problemet är ju vart United sitter just nu med sitt truppbygge. Om de hade kommit en bit på det här truppbygget, om de hade haft andra aspekter på plats redan, då hade man absolut kunnat tänka sig att skifta Ronaldo och få in en ny duktig anfallare och bygga på det. Nu är det ju så många olika aspekter i den här truppen som fortfarande måste åtgärda. Sitter fast i hela den här Frenkie de Jong-historien som vi kommer till sen. Man har fortfarande bara en värvning säkrad, och det är Tyrell Malacia som är presenterad. Nu verkar Christian Eriksen också, vi kommer in på honom, med, som verkar ju vara klar för United också. Och de har ju kommit en bit på vägen. Men i det här läget så, ja, jag är också kluven till vad United borde göra. Är det värt att bara ta de pengarna för att släppa honom, få lite betalt för honom ett år innan han då lämnar gratis istället? Kommer inte han att göra sitt yttersta och spela för klubben om han tvingas kvar? Är inte han ett så pass stort proffs att han ändå kommer att spela och göra sitt yttersta för United under kommande året. Om United klarar, nej, du kommer inte få lämna, du får spela ut ditt kontrakt. Då kommer ju Ronaldo göra allting för att han faktiskt ändå ska lyckas i United, tror jag. Så att det är kluven. Sen blir det intressant i tanke på vilka klubbar det är som vill värva honom. Att Chelsea ger sig in här, om de nu gör det. Todd Bowley verkar ju väldigt intresserad av att göra den här värvningen. Av förklarliga skäl, för han vill ju starta sin Chelsea-era.
Han vill ju uppenbarligen sätta ett avtryck här. Det råder ju ingen som helst tvekan om efter de här inledande veckorna med Todd Bowley at the wheel.
Exakt. Sen om Thomas Tuchel vill ha honom, det har det ju rått delade meningar om. Han har inte riktigt bestämt.
Jag kan inte tänka mig att Thomas Tuchel, har inte han kommit ifrån det här med att behöva ha anfallare som inte jobbar hemåt under sin tid i PSG? Var inte det liksom, skulle han inte få göra någonting
sen,
annat?
Sen tänker man ju också att du har helt andra förutsättningar för Ronaldo skulle kunna ösa in mål i Chelsea. Mm. Om du tittar på att hitta ett system där du har Ronaldo och Kai Havertz tillsammans. Kai Havertz som är en av de bästa i världen på att öppna upp ytor för andra. Att ta osjälviska löpningar, skapa lägen. Vem är den spelare som är absolut bäst i världen på att utnyttja lägen? Cristiano Ronaldo idag.
Ja, så är det.
Bara den aspekten, att ha den liksom rörelseintelligensen på topp. Jag tror att Ronaldo skulle kunna bli en supersuccé i Chelsea. Men som sagt, det beror på vad Tuchel ser. Det är ju ett statement. Han kommer ju vara den klarast lysande stjärnan. Det blir plötsligt något helt annat Chelsea-projekt än vad det var innan om du värvar en sån spelare. Men med tanke på att de har tappat Lukaku. Ja, jag ser ju logiken i värvningen. Och som sagt, den investeringen, den summan är inte en betydande summa om du får det antal mål som antagligen får av Cristiano Ronaldo idag. En Ronaldo som vill fortfarande vinna saker, vill bevisa sig själv fortfarande trots sin ålder under de här sista åren han har på toppen. Och den andra klubben som det pratas om är ju Napoli. Och jag kan absolut se De Laurentiis känna att nu ska vi göra en statementvärvning och försöka hämta Cristiano Ronaldo till Neapel. För att då försöka göra någon push för att vinna Scudetton. Men sen om Ronaldo skulle lockas av det eller inte, det ska jag låta vara osagt. Men det är ju två lag som spelar Champions League. Det är två projekt som i dagsläget är mer attraktiva än Manchester United där. Och två klubbar som teoretiskt skulle kunna ha råd med den summan. Sen lönen är ju en sak också. Men det är onekligen en väldigt intressant situation vi har hamnat i. Och man undrar ju hur ska United hantera den? Om de släpper Ronaldo, vad är det för form av ersättare vi kommer få se för honom? Är det att Ten Hag får nöja sig med att ja, men Anthony Martial får en till chans? Och det säger inte jag som någon sorts liksom, något löjeväckande röst. Utan jag menar att Martial kan faktiskt leverera under Ten Hag. Det är inte omöjligt, det finns resurser i den klubben. Marcus Rashford, Martial och sådana spelare, de kommer säkert att få ett lyft under Ten Hag, tror jag. Och de är spelare man räknar med. Men är det underliga tider? Jag håller med dig, som sagt. Man vet inte riktigt vart man ska titta. Och då är ju ändå Cristiano Ronaldo-historien. Den är ganska straightforward. Storstjärna vill lämna. United funderar på om de ska sälja. De här klubbarna är intresserade. Det finns ju andra historier som är betydligt mycket mer röriga just nu, som vi kommer till sen också.
Mm. Sen är ju den här frågan, alltså, tar man in Cristiano Ronaldo så påverkar det ju allting. Det påverkar allting i omklädningsrummet, men det påverkar också allting på planen. För att tittar man på statistik över pressspel under förra säsongen, så tar du bort alla målvakter och backar, så är alltså Cristiano Ronaldo den som har minst antal presslöpningar i hela ligan. Och det är inte så att han har kommit dit med någon slags löfte och att han sen går runt och tjuvar. Det är inte det han gör. Han är inte där för att spela försvarsspel, han är där för att göra mål. Och då måste du ha en spelfilosofi och en tränare som är med på det. Uppenbarligen kunde inte, jag menar, vi vet ju att Ralf Rangnicks fotbollsfilosofi inte ser ut så. Och att den clashen blev total, det kunde de flesta se på förhand, och så blev det ju också. Att Ole Gunnar Solskär inte kunde hantera omklädningsrummet och situationen, det visste vi kanske sedan tidigare. Är Thomas Tuchel rätt tränare? Han har ju uppenbarligen gjort det i PSG, även om det inte blev någon Champions League-titel och så vidare, så fick han ändå ett PSG med anfallsspelare som inte spelar försvarsspel, till exempel Neymar, att fungera. Kanske, men det förutsätter ju då att Thomas Tuchel anpassar sin fotboll efter Cristiano Ronaldo. Det är ju Det är ju så här.
Det är ju det.
Normalt sett värvar du en spelare för att passa in i ett system, och att det är tränarens system och hans filosofi som avgör vilken spelare som värvas. Nu blir det ju liksom tvärtom, och det kommer det ju alltid bli när Cristiano kommer, som han är en sån otroligt unik fotbollsspelare. Och som dessutom i det här skedet av sin karriär då såklart har vissa begränsningar. Det är ju samma sak med, medan Zlatan Ibrahimovic spelar fortfarande fotboll, det är klart att om du ska ha Zlatan på planen vid 41 års ålder så kommer det påverka hur du spelar din fotboll. Det är inte så konstigt. Men att köpa sig det liksom problemet, och att därtill då betala en halv miljon pund i veckan i lön och ha den, det liksom det stora närvaron i omklädningsrummet, det är ju väldigt intrikat. Och frågan är hur det påverkar Thomas Tuchels förberedelse för säsongen i sådana fall om Cristiano kommer.
Alltså, det var ju det som jag varit inne på förut, med att jag tycker att det absolut sämsta som kunde hända United var ju faktumet att City var nära att värva Ronaldo. För det var ju det som triggade United att nej, det här kan inte vi låta ske. Det här är en spelare som alla har drömt om i väldigt länge, så komma tillbaka till ett United som man alltid har respekterat på alla sätt och vis och alltid pratat varmt om. Han får inte gå till City. Nej, vi måste värva honom. Det var ju det som var väldigt tydligt då förra sommaren när det bara vände på en sekund och plötsligt så var han klar för United. Det var det sista de behövde i det här läget. Det var det absolut sista Manchester United behövde, var att plötsligt bara kasta hela den idén de hade. Man kan säga att man vill om Ole Gunnar Solskjær, men United var faktiskt såg ut att vara på rätt väg. Och sen, ja, absolut, förra säsongen, Manchester United vann inte en fotbollsmatch när Cristiano Ronaldo inte var på planen. Men samtidigt, hade man haft det Cristiano Ronaldo-beroendet om inte han hade dykt upp? Nej, jag tror inte det. Han avgjorde matcher, vann poäng åt dem, ja.
Absolut.
Men det var matcher som de kanske hade vunnit, inte behövt ha ett sent avgörande på, om de hade haft ett fungerande system. Och det är det här som gör det så svårt att bedöma Cristiano Ronaldos andra United-gärning. Han har levererat, han har öst in mål, han har visat prov på liksom att han fortfarande är en av världens absolut bästa målskyttare, men han var inte vad United behövde där, och nu var inte vad laget behövde, och det har vi ju facit på med hur det gick i slutändan. Så i Chelseas fall så tror jag ändå att det finns en annan trygghet och struktur som kan hantera att få in Ronaldo. Jag ser det inte som samma risktagande på så sätt. Så jag tycker ju egentligen att såklart det hade piggat upp på att vi sitter ju här i Sillypodden av en anledning. Det är ju för att vi vill se galna saker sker, saker som man inte kan förvänta sig, saker som man inte kan kunna ens föreställa sig skulle hända. Och Cristiano Ronaldo flyttar till Chelsea är en sån sak man inte kunde föreställa sig när det här fönstret öppnade. Och det om inte annat, är ett intressant experiment som man skulle vilja se.
Ja, alltså utan tvekan. Jag tycker att det är jättekul när det händer saker. Och det rör ju om, och det är precis det här, jag menar. Nya förutsättningar är ju det som är det roliga med silly season. Förväntningar, förhoppningar, allt det där. Att få se liksom fotbollens karta ritas om här och nu, det är ju det som är det roliga. Och Cristiano Ronaldo till Chelsea hade ritat om så otroligt mycket. Sen förstår jag ju att Manchester United-supportrar hade blivit vansinniga om man går till en annan Premier League-klubb med tanke på statusen han har i Manchester United. Och andra sidan tror jag många förstår att Cristiano Ronaldo vill spela Champions League, han vill vara i en klubb som satsar. Det kanske inte, det funkar inte helt enkelt.
Jag tror ju det finns United-supportrar som känner, va? Får vi 14 miljoner pund nu och får bara liksom nollställa den värvningen under för ett år sedan? Tack, det tar vi. Nu har vi blivit av med det. Det finns nog United-supportrar som känner det, så också kan jag tänka mig.
Det tror jag också. Så tror jag, det är en känsla jag hade sympatiserat med. För jag känslan är hela tiden att det var en jättedålig värvning från början. Inte dålig som att han är en dålig fotbollsspelare, men den var fel för Manchester United där och då.
Det var inte moraliskt rätt heller, om vi ska gå så långt heller. Nej, det finns, alltså, finns ju många aspekter i det.
Många aspekter i det. Och frågan är då vad som helt enkelt händer i Chelsea. För att det är inte den enda spelaren som det ryktas runt just nu när det gäller Chelsea. En annan spelare som har kopplats till Manchester United under hela det här fönstret är Frenkie de Jong. Cristiano Ronaldo vill inte spela i Manchester United, det vill inte Frenkie de Jong heller. Det har ju varit liksom känslan att han vill spela kvar i Barcelona. Eventuellt kan han övertalas och gå till Chelsea då?
Alltså, jag tycker, jag sa det förra veckan eller i måndags också, jag tycker genuint synd om Frenkie de Jong just nu. Alltså det är verkligen en liksom bedrövlig sits han har satt sig i av Barcelona. när Juan Laporta går ut vecka efter vecka nu säger vi vill behålla Frenkie de Jong om vi kan.
Ja, om han sänker lönen.
Om han går med på att sänka sin lön.
Med 4 år kvar på kontraktet. Det är så jävla smutsigt alltså.
Ja, det, om du går med på att sänka lönen. För att Frenkie de Jong har skrivit ett kontrakt som gör att hans kontrakt kommer skjuta i höjden till nästa säsong. Det är därför de är tvungna att sälja honom också. Då är liksom, de har inte råd att hantera den lönen. Och här kommer ju det här moment 22-problemet som dykt upp nu. Är ju att ja, Frenkie de Jong går inte med på att sänka lönen nu. Han har redan gjort det, liksom hjälpt dem under pandemin, varit hjälpsam på alla sätt och vis, brytt sig om klubben. Det finns en gräns. Nej, okej då. Men om man ska gå till United då och acceptera att han gör det, att alla Erik ten Hags telefonsamtal har funkat, ja, då är nu nästa problem. Och det var ju The Telegraph som kom med de här uppgifterna bland annat om att Barcelona är ju skyldiga Frenkie de Jong ungefär 17 miljoner pund. De är alltså skyldiga honom 200 miljoner i uteblivna bonusar och rester från pandemiåren på något sätt som han skulle få utbetalt. Det innebär att Barcelona just nu egentligen inte har råd att sälja Frenkie de Jong i och med att de då behöver betala ut de skulderna.
Då måste de casha det liksom.
Så att de har inte råd att sälja honom för pengarna till United. Om de ska behålla honom, inte råd att behålla honom på att hans lön går upp som den gör. Så han sitter i ett moment 22. Chelsea kliver in i en ganska intressant timing med tanke på det. Mm. Att det är just nu som den plötsligt dyker upp är ju ganska spännande. Att det kanske sett att okej, vi kan ju hantera det här. Vi kan betala lite extra och lösa den här situationen, få en spelare rakt framför ögonen på United som direkt skulle också göra deras mittfält bättre, som innebär att man kan slussa ut Jorginho i lugn och ro, som ändå har ryktats ganska mycket till Italien, även om det pratas om nytt kontrakt också för Jorginho. Jag har ju varit alltså fundersam och förvånad från början i hela den här soppan om varför det inte är fler klubbar som är med och slåss om Frenkie de Jong. Nu kommer det en klubb som det finns en logik i skulle vara intresserad av honom. Så vi får väl se vad det här Chelseas intåg gör för det här. Men just nu så är det är en jobbig sits för Frenkie, tycker jag. Det måste sägas att han vill egentligen stanna i Barcelona. Men Barcelona, hur de har skött sig själva, har gjort en situation som är i princip ohållbar för alla parter just nu. Och för United är det ju en mardrömsscenario att det här drar ut på tiden och blir så krångligt som det inte skulle bli. Det var ju det inte fick bli. Det fick inte bli så här krångligt som det har blivit. Nu har man ju ändå börjat agera på andra fronter samtidigt, men nej, det är fortfarande låst i Frenkie de Jong-fallet och man vet inte riktigt vad som ska bli vad egentligen.
Nej. Och samtidigt då vill ju Chelsea också ha De Ligt, och det blir ju såklart att Chelsea vill reunite De Ligt och De Jong tillsammans. De spelade ju den här fantastiska Ajax-laget och under Ten Hag.
Och så tar de De Beek också.
Och så tar de alla. Där det blir snart, alltså Ajax bara fortsätter att utarmas på talang och tränare den här sommaren. Men det är på något sätt, det är ju så de jobbar. De är ju vana. Det är ju inte en dålig sommar om Ajax står där med 23-17-åringar i början på säsongen. Det är lite så som de fungerar.
De är ju värva Steven Bergwijn, eller jag vet inte om han är officiellt.
Han är inte officiell,
men han är ju klar. Det har pratats om jättelänge.
De har släppt oss Sebastian Haller till Dortmund och inkommer Bergwijn från Spurs.
Ajax är också,
där har vi en spelare.
Men Ajax är ju väldigt duktiga också på det här med att när PSV eller någon annan klubb säljer utom PSV eller AZ säljer en spelare utomlands, den spelaren kanske inte når riktigt den höjden man trodde, och den spelaren letar efter en väg tillbaka till Nederländerna. Vilka är det som är intressant att gå till? Jo, Ajax. Där är de ju ganska skickliga på att vara första valet för spelare som flyttar hem, lite som Stockholmsklubbarna är här i Allsvenskan. När spelare flyttar hem utomlands så är de ju ganska, så har de en annan attraktionskraft med tanke på supporterna och storleken på klubb och så vidare. Och det är lite samma sak i Nederländerna där Ajax är väldigt bra på den fronten och hittar rätt på sådana spelare. Men om vi tar just Matthijs de Ligt då. Han vill ju dock inte till Chelsea. Och här är ju också rörigt i den här situationen. För han vill ju till Bayern München. Han ska ju ha haft möten då med Bayern och lite som Sadio Mané bara liksom känt, åh, det här känns jätteroligt. Det här är en klubb jag vill gå till. Julian Nagelsmann och Salihamidzic, de har bra idéer. Det här ska bli kul. Vilken satsning. Här vill jag vara en del av. Så att han vill ju till Bayern München. Och det sägs ju då att i alla fall rapporterat från Bild bland annat att De Ligt och Chelsea var ju förhandlingar lite om personliga avtal. Men de har satt på standby. För nu är frågan, okej, kan Bayern betala det Juventus kräver? Och det är ju lite av en Rafinha-situation fast inte lika invecklad och stökig. Och det här med att Chelsea kan betala mer till Juventus spelaren vill hellre till Bayern München. Bayern München och Juventus är de som förhandlar just nu. För att Juventus då hamnar ett läge där de behöver förhandla med Bayern istället. Och Juventus vill ju ha cash up front, punkt. De vill inte ha Timo Werner eller Christian Pulisic som Chelsea erbjuder med pengar. De vill inte ha Benjamin Pavard plus pengar som du pratades om från Bayern München. Jag tycker i och för sig det är ganska bra bytesalternativ de får erbjudna till sig. Men, så vi får se om de hittar någon lösning. Det finns ju lite spridda uppgifter om att Bayern ska ha haft en bud på 75 miljoner euro. Vissa säger att de inte har lagt upp bud överhuvudtaget och det inte finns några summor än, men jag tror att Delikt verkar som att han ska röra på sig. Han kommer säljas.
Och Juventus, ja, det tror jag också.
Ja, och Juventus kommer investera de pengarna i till att börja med en ersättare, och då pratar jag om Kalidou Koulibaly väldigt mycket just nu. Och återigen, här är det ju mycket. Det är det som gör det här fönstret så rörigt. För Koulibaly, han sitter och väntar på Barcelona. För han vill helst dit. Chelsea vill samtidigt ha Koulibaly också, samtidigt som de vill ha Delikt. Så att det finns ju viss... Chelsea måste ju värva en mittback, det vet vi. Och det gör ju situationen väldigt rörig på. De kommer ju vara och hugga på varje mittback som finns tillgänglig just nu.
Såklart.
Är det... Men Delikt lämnar Juventus, det tror jag nästan att vi kan börja slå fast. Sen är frågan, vart går han och vilka betalar den summan som krävs?
Ja, det kommer nog vara många som är beredda att betala det också.
Bayern är det helt rätt, tycker jag, att få in honom.
Ja, gud ja.
Alltså, de är nöjda med sin backuppsättning, men de vill ha en ledargestalt. De vill ha någon som också, som rapporteras, har rösten.
Och det hörs. Har han ju verkligen. Ja, det är ju fan, den han var ju lagkapten, ja. Han var 12 för Ajax. Det kändes som att han...
Han föddes ju med en kaptensbindel. Han vaknade ju och började skrika på barnmorskorna. Det var ju liksom...
Ja, men verkligen. Men det var ju helt fantastiskt. Minns det där när han lämnade Ajax efter den där fantastiska säsongen, och han stod där på torget och adresserade fansen och adresserade lagkamrater, och han var liksom kapten. Och då var han, vadå? 20-21?
19-20.
Ja, men helt så här, otroligt ung. Men mogen. Kan han bara sluta ta med hans, så kommer han bli en kanonvärvning för vem som helst som köper honom. Och då, där och då så kände man ju att, ja, men han var precis det Manchester United behövde. Ja. Och hade de spelat Champions League den säsongen, så tror jag att de hade kunnat övertala honom att gå dit. Nu var det inte Manchester United i Champions League i det läget, och då valde han att gå till Juventus istället. Jag tror att han hade hamnat i United annars.
Om Barcelona inte hade haft den ekonomin de hade ju ganska, då hade de väl lite bättre ekonomi, trodde vi i alla fall på det.
Ja, alltså om man skriver kontrakt med fantasilöner och sen ett år senare eller två år senare säger, tyvärr, vi har inte råd att betala den här lönen vi har lovat dig, men om du går ner på den här lönen som du inte gick med på innan, så kan vi förlänga ditt kontrakt. Oerhört ohetligt.
Vi kan passa på att ta upp en ganska rolig detalj med, just när vi ändå är inne på Bayern München och Barcelona och allt. Och det är en liten update på den Lewandowski-soppan som vi också har.
Just det.
Det finns ju, det var väl i The Athletics podcast där som dök upp uppgifter om att Bayern har insisterat om Barcelona att nej, vi vill inte ha några bonusar i det ni betalar. Barça har ju erbjudit hittills liksom så här mycket pengar plus det här i bonusar, och så är det ju såklart uppdelat i installment, alltså i delbetalning, för att de har inte råd att bara punga ut rakt ut. Och det förstår man, det är ju många värvningar som är så idag. Mm. Bayern ska ju ha sagt då, eller uppges ha sagt till Barcelona att nej, vi vill inte ha några delbetalningar, det ska inte vara några bonusar, det ska vara pengar upfront, direkt, det ska vara liksom utköpsklausulsportmonärerna liksom som kommer fram i cash, av anledningen att Bayern München är inte säkra på om Barcelona existerar om 1-2 år.
Nej, där sitter vi just nu. Det är en helt absurd situation.
Alltså. Att Bayern ändå av den anledningen inte vill ha delbetalning från Barcelona, för de räknar inte med att Barcelona finns om några år. Det är alltså så långt ifrån varandra de två klubbarna står i Robert Lewandowski-fallet, att det inte ens handlar om hur mycket Robert Lewandowski är värd. Det handlar om att de har helt olika syn på hur rimligt det Barcelona sysslar med är överhuvudtaget. Så att, ja, så ligger det till Lewandowski-fallet i alla fall. Så långt ifrån varandra är de.
Ja, men alltså... Barcelona är en situation där de knappt kan leasa en elcykel för deras kreditvärdighet är så under isen.
De får leasa en sån här spark, om de minns, om man åkte på mig. Vissa lyssnare kanske är lite för unga för att veta vad en spark är. Eller, jag vet inte, använd sparkar fortfarande upp i norr.
Alltså, en vanlig spark, ja, det antar jag.
Ja, men det är ju sånt man inte ser liksom här i södra delen av Sverige. Ah, spelar ingen roll. Men de presenterade ju Kessie och Christensen nu i alla fall.
Ja,
de har ju presenterat, så Christensen såg jätteglad ut, och Laporta såg riktigt mysig och glad ut också när han stod där på på innerplan här.
De har fått då jättefina löner båda två. Vi får se ifall, hur det låter om ett år eller två. om de måste backa på de lönerna.
Jag gissar på att det är löner som inte är så höga nu och sen så stiger de lite med tiden. Jag undrar vad som ska hända när alltså Ferran Torres, Aubameyang och de här spelarna som har värvats nyligen, när deras liksom volontärperioder de har haft nu går ut och de börjar få de här lönerna som de ändå det går svårt att veta. Alltså jag, som sagt, allting är bättre än att ha Bartomeu vid skutan, för då hade Barcelona varit i konkurs nu. Då hade det varit helt körda om han hade suttit kvar. Att de har en sportchef som Alemani som är en av de skickligaste i branschen, det får man säga oavsett vad. Att han lyckas till att börja med, det är så många spelare som fortfarande vill till Barcelona. De är alltid hos loss som spelare som Jules Koundé som vill dit, Bernardo Silva vill dit, Robert Lewandowski vill dit. Det är några av världens bästa spelare som fortfarande vill till det här luftslottet. Och det säger en del om, det säger inte bara någonting om Barcelonas status, det säger också någonting om hur otroligt skickliga Alemani är på sitt jobb, otroligt skickliga på att sälja klubben. Rafinha liksom, han var ju i princip klar för Chelsea om han hade velat, men han vägrar, han väntar in Barcelona så, som, alltså, oavsett vad som krävs, och nu verkar han faktiskt gå till Barcelona också. Men som sagt, om två år, ja, vem vet hur de sitter till då och hur mycket kolla Porta egentligen har på pengarna.
Ja, det är frågan. Vet du vad? Vi ska ta och ringa upp en lyssnare som förhoppningsvis är med oss här. Man vet ju aldrig, det är lite spännande när det är live. Men vi provar, ser ifall vi hör honom till att börja med. Det här är bra tv känner jag just nu. Vi väntar. Hallå?
Ja, det var Alexander.
Där har vi ingenting.
Otroligt. Hallå?
Nu så, hallå, hallå?
Tjena, tjena.
Ja, men där har vi. Vem är det vi pratar med?
Det är Alexander i Göteborg, ett soligt Göteborg.
Fantastiskt, välkommen till ett regnigt Stockholm.
Ja, skönt med sol tänkte jag säga precis.
Vad har du för fråga
till oss? Ni ska veta vilken sida ni ska bo på.
Du, jag har gjort mina år i Göteborg, fantastisk stad. Du hade en fråga till oss, eller hur?
Jajamän, hörni, jag tycker det är dags att vi gör en liten svensk koll på Premier League. Det är ju så att vi har ett fantastiskt läge just nu med en handfull riktigt duktiga spelare i ligan. Vi ser ju också en väldigt förändrad marknad med lag som är högt upp. Vi har en ganska pressad situation i framförallt United, där vi har två svenskar som där ena gör succé och slår sig in i startelvan med Anthony Elanga. Vi har Lindelöf som har fått sätta sig på bänken. Vi ser lag som Tottenham där Kulusevski nu får ganska mycket konkurrens i form av en Richarlison som har kommit in. Och jag skulle vilja höra lite era tankar där, vad ni tror om speltiden för de här killarna nu i kommande säsong. Och framförallt kanske då Anthony Elanga som verkligen har gjort ett stort och bra avtryck.
Ja, just när det kommer till Antonio Elanga så är ju känslan att han kommer få en hel del förtroende utav Ten Hag i början här. Det är en spelare som klubben tror jättemycket på. De är ju också i ett läge där de är faktiskt ganska tunna framåt för stunden. Jag menar, Mason Greenwood är ju ingen som tror kommer spela för klubben under den kommande säsongen. Marcus Rashford är väl oklar status på rent formmässigt.
Han ska revanschsugen ju... är han dock.
Han är väldigt revanschsugen och känslan, vi vet ju att det finns mycket sparkapital i Marcus Rashford. Cavani har försvunnit, Cristiano Ronaldo försvinner med största sannolikhet. Det kommer finnas utrymme för Antonio Elanga att spela fotboll i Manchester United. Kom ihåg att det är en otroligt tuff säsong för många av de här spelarna med att VM som ligger mitt i. Det är också 5 byten nu. Så att för Antonio Elangas del är jag inte så bekymrad faktiskt. Inte heller för Victor Nilsson Lindelöf.
Förutsatt att de inte värvar någon.
Jag tänker att han behöver inte vara första val heller. Alltså,
nej, men om han plötsligt blir ett fjärde val.
Ja, men även i händelse av ett fjärde val på just anfallspositionerna. Visst, du har Jadon Sancho, du har...
Nej, nu pratar vi Lindelöf.
Jaha, Lindelöf. Ja.
Elanga är inte du orolig för heller. Nej. Det absolut, det kommer att se väl. Men Lindelöf är ju snarare... Nu har vi Maguire, Varane, Lindelöf. Det är ju de som är alltså, före de andra.
Vi räknar väl med att det ska komma in en mittback ytterligare.
Jag säger att de löser Lisandro Martinez då.
Ja.
Då är frågan, är Lindelöf då sista valet? Då, om det inte är så att Ten Hag ska spela de trebackslinjer, vilket jag tvivlar på att han ska göra, då är han väldigt långt ner i rangordningen. Då kan han börja lite fundera lite över sin situation. Samtidigt, Lindelöf är ändå en spelare som tar väldigt mycket plats i United-omklädningsrummet, är väl ansedd, var ändå en av spelarna som kändes som en potentiell kandidat utöver kaptensbindeln när Harry Maguire fick den. Det säger en del om hans status i den truppen.
Det gör det verkligen. Och grejen är ju så här att om Harry Maguire inte rycker upp sig från formen under förra säsongen, så är det Harry Maguire som är fjärde val i den där
backen. Så är det, så är det.
Det går inte, även om klubben har investerat mycket i honom, även om man tror mycket och han är kapten och så vidare, så kan du inte spela med en mittback som är så pass tafflig som Harry Maguire var under förra säsongen. Och från där jag står så ser jag inte riktigt tendensen där Harry ska liksom ta det stora klivet och bli den självklara försvarsgeneralen där bak, för det var så pass långt ifrån. Jag tycker han blir...
där kan man ju tycka att det är tacksamt att det kommer in en coach som Ten Hag, som känns som att han verkligen kan röra om i grytan ganska ordentligt, får man ändå säga. Men jag har lite svårt att ställa mig till Anthony Langas insats, för jag menar, visst, vi har ett lag med United som har underpresterat de senaste åren. Vi har haft kanske ett av de svagaste åren på väldigt länge nu bakom oss här. Så att man kan ju välja på att se på glaset antingen halvfullt eller halvtomt här nu. Antingen så har han verkligen fått sitt stora genomslag eftersom att resten av laget har varit så himla svagt. Men han har ju ändå liksom gjort sina minuter där, och ett par mål och ett par assist. Eller så är det helt enkelt så att man ser att resten av laget, de har varit så himla dåliga att han får den platsen ändå, om ni förstår vad jag menar. Mm. Vad känner ni där lite grann? Är det ett genombrott vi har sett, eller är det, alltså, är det så att...
Jag tycker det är ett genombrott vi har sett. Det är inte ett Manchester United som slutar sist i ligan. Och det är Manchester United, och han klev in och tog den positionen och gjorde det på ett så bra sätt. Han övertygade under en så pass lång period att det var mer än bara en fluk, alltså var mer än bara en tillfällig formtopp, eller en junior som kommer in och sprattlar till ett par matcher som vi har sett i många lag.
Han konkurrerar sig till en plats med spelare som Rashford och Jadon Sancho konkurrerar, men det säger allting egentligen. Sen tycker jag på något sätt att även om det var en genombrottssäsong, så blir den här säsongen någon sorts vägvisare också vad det där genombrottet innebär. Om han tar ännu ett steg nu, då kan det gå hur långt som helst.
Han behöver ta ännu ett steg.
Ja.
Han kommer inte kunna fortsätta leverera på den nivån han var förra säsongen. Han måste visa att den här kurvan, den pekar uppåt. Han har inte planat ut här. För att planar han ut där han befann sig under förra säsongen, men då håller jag med, då kommer det inte räcka till.
Ja, men då blir det liksom Adnan Januzaj karriär på det. Nu har ju han varit okej, liksom andra klubbar med, men alltså, ni förstår vad jag menar.
Exakt.
Att det finns, det är det som är skillnaden på andra säsongen. Om du lyfter därifrån, ja, då kan du gå precis hur högt som helst. Men annars så finns det liksom mitten klubbarna kanske.
Men förtroendet kommer finnas där, tror jag. Om vi går vidare från Manchester United då, om vi tittar på Dejan Kulusevski till exempel, så det jag har kunnat läsa från England, och det vad folk verkar anse, det är ju att det är Richarlison som kommer behöva få spela in sig i det här anfallet. Inget annat.
Ja.
Dejan Kulusevski kommer ha sin position, för han var så pass viktig och så pass bra under våren. Han vann väl poängligan, tror jag, från det datumet som han värvades, tror han var den som gjorde flest assist.
Han öste in assist och gjorde en del mål också.
Det var väldigt nyttigt. Man märkte att laget fick en annan dimension. Han gjorde framförallt Harry Kane och Jungmin Son bättre genom sin närvaro. Så där tror jag att han har otroligt stort förtroende från början.
Det finns ingen som helst oro där. Alltså, det finns ingen som helst oro. Han kommer få sin speltid. Han kommer ha väldigt mycket. Han var en väldigt viktig roll i Tottenham nästa säsong. Jag ser absolut inget annat scenario där.
Tror man att det är helt omöjligt att se kanske till och med ett tvåmannaanfall med Kane och Richarlison, och så har man Son och Kulusevski på varsin sida omkring dem?
Hade det varit en annan tränare än Antonio Conte möjligtvis? Det är inte den mest kompromissvillige tränaren de har. Han har sitt sätt att spela fotboll på ganska klart för sig. Men däremot, men lite grann, jag hörde jämförelsen med när Liverpool värvade Diogo Jota, och man tyckte, men de hade ju sin front trea och här kommer in någon. Ja, men Diogo Jota han är en backup och han kommer få göra inhopp och så vidare. Men så visar det sig att så som fotbollen är nu, så mycket matcher de spelar och sådana scheman de har, så blir det mycket speltid även om man inte startar varje match. Och det kan säkert finnas perioder då Dejan Kulusevski hamnar lite bredvid, han är kanske lite småskadad eller lite sliten, eller det är någon matchbild, eller Richarlison som kommer in och är helt fantastisk. Det kommer inte betyda att han kommer fortsätta sitta på bänken, för att han är så pass viktig, han har visat sig så pass funktionell i det här systemet att det tror jag inte. Men en spelare som jag tror kommer få problem av de svenskarna i Premier League, det är Emil Kraft.
Nej, han håller ju.
Ja, men nu är Kieran Trippier tillbaks. Det är trots allt
Emil Kraft vi pratar om. Han har ju ändå på sitt eget vis blivit en etablerad Premier League-spelare.
Ja, men han är ju inte en Eddie Howe ytterback. Alltså, han är inte den typen. Han har inte speeden eller fötterna för det. Alltså, jag gillar Emil Kraft, jag håller med.
Emil Kraft, han har ju verkligen de senaste åren fått ta liksom en första spade och gjort den platsen till sin. Och då kan väl jag känna nästan tvärtom, att tack vare att han har haft den positionen under en relativt lång period, så kanske det svider ännu mer för honom. Han är ju säkert medveten, han är ju fullt medveten om att Kieran Trippier har både högre status i ligan och är kanske en mer fulländad spelare på den positionen. Men jag menar, han har ändå haft den positionen, han har spelat mycket och frekvent. Han är ju ett lag som också är väl världens rikaste lag just nu. Det kommer väl onekligen vara så att det kanske fylls på ännu mer. Men var skulle han kunna ta vägen då? Finns han kvar i ligan eller ska han vidare?
Det kan finnas plats för Emil Kraft i något av, om det dyker upp en vakant plats någonstans i något av bottenlagen i Premier League. Annars så ser jag ju kanske honom flytta till en annan liga, ett bättre championship-lag eller sådär. Och det är inte för att jag tycker att han håller nödvändigtvis championship-nivå. Jag tycker att Emil har varit väldigt, väldigt bra i Newcastle.
Men han
har ju en hög lägsta nivå. Och för många lag så, menar på dina, klassiskt är dina ytterbackar, den främsta egenskapen du kan ha hos en ytterback är att man aldrig är under en 6 av 10 i betyg liksom. Man ska ha en hög lägsta nivå, och sen om den där liksom avgörande passningen eller om den det inlägget inte sitter alla gånger, så är inte det är inte det som faller om det är en nyttig ytterback eller inte. Men det som Newcastle kommer försöka göra nästa säsong är de väldigt beroende av att ha en Kieran Trippier fot tror jag på den kanten. Och det kommer krävas ett annat spel, och där tror jag inte att Emil Kraft kommer vara speciellt närvarande. Han kommer få sina minuter, han kommer göra det bra, och jag är helt överens, han hade kunnat gå in i många av de här Premier League-lagen och göra precis det, vara stabil, vara bra, inte göra bort sig defensivt, påslagen och skicklig, och arbeta stenhårt gör han ju alltid. Men det måste finnas liksom en uppenbar plats då liksom.
Begränsad speltid under hösten, lån till typ Bournemouth eller Nottingham vid januarifönstret. Ja. I jakt på speltid när de av någon anledning då skulle behöva en stabil högerback. Det känns väl som en framtidsscenario som inte känns allt för otänkbar.
Nej, och det handlar ju inte om att Emil Kraft inte är bra. Det handlar ju om att han inte är så bra som Newcastle vill vara om ett eller två år. Utan de bygger ju för någonting annat. De bygger för att bli världens bästa lag på sikt. Och där kommer liksom inte Emil Krafts kurva peka i samma branta riktning som
Men vi lagets. Motbevisas gärna, som sagt.
Gärna. Ja, men jag håller med. Jag håller med, verkligen. Man vill verkligen motbevisas här nu med att han verkligen tar den startpositionen. Men då får han nog bli lite vassare framåt kanske i sista tredjedelen av banan.
Ja, det blir inte jättemånga poäng från hans... Det blev ett par ändå under förra säsongen faktiskt. Men klart, det är inte hans styrka. Vi får väl se vart Newcastle tar vägen, men det är klart att det finns enormt stora förväntningar på det här laget nu då.
Den, om man tar den sista, nu ska vi se, man glömmer ju alltid en svensk när man sitter och pratar om, liksom försöker lista alla i huvudet, men Robin Olsen är väl den jag är mest orolig för annars, att jag ser...
Det är en väldigt tydlig andra spade. Och då
ja, och att nu har han gått dit permanent, absolut. Skönt att bli av med Roma för hans del. Men det här är ju den klubben där han har varit på lån som han har varit allra tydligast andra val i. Det är ett litet orosmoment, tycker jag. Sen får man ju hoppas att han kanske får sin speltid i kupperna och så vidare och ändå kommer in på det sättet nu när han får vara med från början. Men det känns lite tråkigt, tycker jag. Jag hoppas att han ändå kan visa upp sig vid de matcher han får och få tillräckligt bra träningsmiljö och ta tillräckligt mycket trick från Emi Martinez på träningsplanen också här, för att han fortfarande håller nivån för att vara i landslaget.
Ja, men verkligen. Och jag siar in i framtiden där och säger att Martinez kommer dra på sig en otäck fotskada som inte blir jättelångvarig, men Olsen får sina minuter där, jag är helt säker.
Ja, han fick ju chansen precis i slutet ju. Och,
precis.
Släppte in 3 mål på 5 minuter. Det var inte hans fel i och för sig.
Nej, det var inte hans fel. Ja. Men gjorde ju en bra match fram till dess.
Verkligen. Fram till
verkligen.
Dess.
Verkligen, verkligen.
Imponerande. Och sen i vanlig ordning så spred han lite bollar med fötterna, så som han gör. Pontus Jansson är det ingen som ruckar på i Brentford.
Ja, just det, såklart. Nej, han kör i... Han kör på.
Ja,
ja, men han måste ju hålla den här säsongen utan problem och kanske en säsong till, men sen känns det ju även som om Brentford ändå etablerar sig i den här högsta ligan nu, så är det väl kanske inte helt omöjligt att de också måste börja bygga lite starkare.
Fast de skiftar inte Ponne innan han börjar liksom tappa i kvalitet, det tror jag inte. Han är så pass viktig för dem och har varit så viktig för dem.
Ja, han är superviktig för dem. Och
jätteomtyckt och allting. Liksom, så att...
Ja, men han är, trots att han inte har varit där så länge, om man ska vara riktigt ärlig, han kom från Leeds där för 3 år sedan, så har han ju blivit en av de riktiga liksom kulthjältarna i hela den uppflyttningen till Premier League, och håller ju fin nivå och är en jävla krigare ju, och det är ju sånt som det är sånt man behöver där längst bak. Han kommer ge rubbet för den klubben. Det var allihop, va?
Saman Ghoddos, ja, men jag har i och för sig valt att spela för Iran, men uppfarande svensk.
Ja, gud ja.
Ja, det känns väl inte otänkbart att han har inte fått jättemycket speltid i Brentford. Nej. Håller väl inte riktigt kanske nivån. Nej. Kan man ju tänka sig att han kanske återvänder till ligan eller dylikt, eller hamnar någon annanstans. Har faktiskt inte läst på sett exakt vad som är på gång där på den horisonten, men det är en annan spelare. Och ja. Nsema åkte ju med Watford ner i Championship här nu.
Precis. Ja, där hade vi dem. Men tusen tack för att du ringde. Det var ett kul ämne.
Ja, men hörni, fantastiskt trevligt. Jag tackar för mitt korta sommarprat här nu då, som har en grym sommar.
Det är samma.
Fint. Hej.
Ja, ha det. Hej.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ja, men det där är ju spännande. Det är klart att konkurrensen ökar hela tiden. Men det känns spännande. Framförallt Tottenham känns ju spännande överhuvudtaget, och se vad Kulusevski kan göra i den här, för nu de har förstärkt kanske bäst av alla under sommaren så här långt, kan jag tycka.
Ja, det tycker jag också. Jed Spence verkar vara på väg in. Det är inte helt klart än, men det verkar som att de får sin högerback där också.
Däremot så blev det ingen Christian Eriksen, ingen återkomst, även om det var vissa som ville det. Manchester United pekade allting mot att det blir för dansken, och vi har pratat om att Manchester United inte alltid mår så bra, men det här är ju en jävligt vettig värvning. Frågan är om den går ut över Frenkie de Jong-värvningen, om man känner att men nu har vi gjort en bra mittfältsvärvning.
Jag har ju svårt att se dem spela Eriksen, Bruno Fernandes, Frenkie de Jong.
Nej, det går ju inte. Alltså, det är alldeles för offensivt.
Och det är väl funderingen man får lite, är ju hur den här har tänkt här, om det är så att man har gett upp Frenkie de Jong.
Ja, men till att börja med, Frenkie de Jong är ju inte en defensiv mittfältare. Han är ju en
han funkar som en sexa. Han funkar i den här rollen att falla djupt, hämta boll. Det som är så häftigt med Frenkie de Jong, det är att han funkar ju bra som just den här liksom temposättande sexan som går ner i knät på eget försvar och hämtar boll och styr och ställer och gör allting. Han är fantastisk i tvåvägsspelet, på att det finns få spelare som är så otroligt bra på att hitta möjligheter och skottchanser i motståndarnas straffområdet och hänga med i andra våg in på inlägg och sånt som Frenkie de Jong är. Han har ju väldigt många fina egenskaper på det sättet. Men han kan ju användas lite överallt. Och jag ser ju honom som den ska sätta tempot och styra och ställa i en liksom djupt liggande roll. Jag ser att fortfarande med en dåres envishet så kommer jag hävda att Scott McTominay och Fred kommer ha viktiga roller i Manchester United nästa säsong.
Ja, det tyder ju allt på.
Ja, och Christian Eriksen tror jag är värvad som ett komplement. Sen som kanske han visar sig vara så pass bra att han blir helt opetbar direkt. Sen får vi se hur det påverkar Bruno Fernandes ska spela, i vilken roll man ska ha honom, hur du formerar det här mittfältet. Men jag tycker att sett i numerären som United har, med tanke på spelarna de har tappat, så, och få Christian Eriksen på fri transfer på ett treårskontrakt som är beprövad kvalitet, det är väl jättebra värvning för United här och nu sett i situationen de sitter i.
Jag ska bara säga det, det är många som ställer frågor om den här fotbollsspelaren i norra London som just nu då ska vara anhållen, misstänkt för våldtäkt. Vi kommer inte gå in på det. Vi vet, det finns väldigt mycket rykten. Vi tänker inte, vi pratar mycket rykten här. Just de ryktena låter vi vara.
Det är helt irrelevant att ta de ryktena här och nu innan det finns någonting som, alltså innan vi har ett namn ute och det finns någon form av...
Men bara adressera att det är många av er som har skrivit och undrat om det. Vi kan väl stanna kvar lite grann vid Manchester United i alla fall. För att det ryktas om att det behövs mer spelare in helt enkelt. De har ju tappat jättemycket spelare. Vi pratar om, jag menar, och visst det är spelare kanske inte som har gjort så stort avtryck de senaste åren, men Juan Mata till exempel och Matic och Cavani och sådär, men det är ändå spelare som har funnits där tillgängliga för dem med massa rutin och med massa kunskap att liksom göra någonting när de har behövt, så de har försvunnit.
Där har vi det i och för sig, Mata, Lingard ut, Eriksen in. Alltså, vad heter Eriksen idag, en uppgradering på både såväl Mata, ja, Lingard är ändå liksom, han har ändå varit bra måste jag säga.
West Ham Lingard.
West Ham Lingard. Nej, det är ingen som slår West Ham Lingard. Vad heter det, Messi Lingard.
Ja.
Nej, men alltså det är, de behöver numerären och det blev bara, det fick man ju liksom på pränt så att säga. Ja, nu.
Ja. Men då har det kommit uppgifter om Paulo Dybala.
Ja, men det är ju ifall Ronaldo lämnar också, måste de ha in någonting. Jag tycker ju Dybala är fantastisk. Sen vet jag inte om det är spelaren som lyfter United på så vis. Grejen är ju det att det verkar ju ha svalnat rejält med Inter, för den hela dealen som alla trodde var klar verkar vara på standby-läge nu också. Beppe Marotta var ute och sa att Dybala är och var en möjlighet, men vi är väldigt nöjda med vår anfallsuppsättning. För de värvade ju Lukaku i slutändan på att Lukaku ville hem och hem. Och inte bestämde sig för att ge honom den möjligheten att få återvända till Inter trots allt då. Då var det inte så kul för Dybala, för då var det inte riktigt samma sits för honom. Det var inte lika stort behov för Inter att värva in honom. Och det sägs då att Dybalas representant, bland annat agenten och Jorge Antun, ska ändå börja att sondera terrängen i England och Spanien för att se om det finns något annat alternativ för honom. Och United är en av klubbarna som sägs haft. Haft samtal med.
Jag fick Napoli-känslor för Dybala för ett tag sedan, men det...
De har ju för sig inte varit... De har ju inte pratat så mycket om Napoli där.
Nej. Jag vet inte. Det kändes som de skulle bara så här dyka upp i lådan, göra honom till sin stora liksom... De har ju ändå skeppat en hel del offensiv kvalitet den här sommaren.
Napoli avskyr Juventus. Det är ju för sig alla italienska andra klubbar. Så att, ja, alltså jag kan se det fram. De har ju tappat Dries Mertens och Insigne.
Mm.
De lär väl tappa Politano. Ja, det är inte det samma spel, alltså position, men ändå.
Nej.
Och Simen pratas det ju väldigt mycket om hit och dit. Det är ju, han har ju blivit den spelare som alla ska värva för en miljard nu. Det här fönstret. Det kommer uppgifter hela tiden om Victor Osimhen på den här klubbens radar, den kostar en miljard. Victor Osimhen till den här klubben, den kostar en miljard. Den här klubben är redo att lägga en miljard på Victor Osimhen. Men det kommer ju inte alltså, resultera i någonting i slutändan. Senast är väl att Bayern München ville lägga 1,2 miljarder för Victor Osimhen. Jag ser inte det hända, ärligt talat. Nej, men Napoli hade absolut varit ett alternativ om de inte värvar då Cristiano Ronaldo som de också. Vill jag ha.
Ja.
Jag ser ju logiken i den. Jag ser logiken i Ronaldo till Napoli, det gör jag. Men jag har ju sagt vad jag vill se Dybala förut, men det är ju fortfarande bara en önsketänkande från min sida, och det är ju Betis.
Du vill ju se alla i Betis.
Jo, vem vill inte se alla? Ja, Joaquin förlängde nu, för övrigt.
Vi får se vad Beirin drar till
Betis. Han borde få återvända till Betis. Det är ju...
Men det får vi se. Han vill väl det.
Ja, alltså, jag har nog aldrig sett en spelare vara på lån och tycka om en klubb han har varit utlånad till så mycket som Hector Bellerin i Betis. Nej, men alltså det är bara Atletico Madrid har varit ett sådant lag som har kastats upp också. Mm. Nu sitter ju de med Alvaro Morata. Nu fick de i alla fall registrera och presentera Axel Witsel här. Så någonting har de ju lyckats med i alla fall i böckerna. Juventus verkar fortfarande inte ha gett upp att faktiskt få Morata, och ska vara i förhandlingar med Atletico om honom. Vi får se vad det resulterar i. Men Dybala sitter i en lite osäker sits. Vi får se vad det är för klubbar som kan tänkas vara aktuella. Men om United tappar Ronaldo, så måste ju något in, och få Dybala på fri transfer ser jag ju inte något bekymmer med direkt. Även om United har varit väldigt, inte haft någon högre liksom hög hitrate på de typen av värvningar, har de ju sällan lyckats med.
Mm. Vi pratade mycket Chelsea i början av programmet, men vi nämnde aldrig Raheem Sterling.
Nej, det måste vi ju göra. Det är den där konkreta vi har.
Vi gillar ju ryktena mer än det som vi har pratat om ganska mycket. Men Raheem Sterling närmar sig Chelsea med ganska stora steg faktiskt.
Dags att räkna hem den, tycker jag nästan. Alltså, den sägs ju vara överens helt och personliga avtalet med Chelsea nu också. City, Guardiola ville behålla honom som Guardiola alltid vill med sina spelare. Det är alltid så, Guardiola ville behålla
män. Han är väldigt känslomässigt
investerade i alla investerade. Det är väldigt fint i det, tycker jag.
Nej, men han är ju en intensiv känslomänniska, Pep Guardiola. Det är ju bara så.
Så är det.
Och verkar ju också ha fina relationer med alla med spelare som han har haft tidigare och så vidare. Alltså, han och Jürgen Klopp har ju det gemensamt att de på något sätt, de bygger otroligt starka band med spelare som de har haft under åren liksom.
Nej, men det är ju en del av storheten hos både Klopp och Guardiola, är just där. Så fort du sätter din fot på träningsanläggningen och tillhör klubben som du tränar där, ja, då är det nästan som att det är nästan som ett barn för honom liksom. Han tar så enormt ansvar. Man bryr sig så mycket om spelaren, och det finns något väldigt fint i det, och jag tror att det är ett framgångsrecept också att ha tränare som verkligen genuint bryr sig om sina spelare på det sättet som de två faktiskt gör, försvarar dem i vått och torrt och så vidare. Men i det här fallet i alla fall, Sterling kände väl ändå att det var dags att röra på sig, intresserad av det som Chelsea kan erbjuda, kanske få en viktigare, större roll. Tuchel är väldigt intresserad av att få in Sterling också. Jag har sagt det förut i den här podden och säger det igen, alltså, tycker det är en jättebra lösning för alla parter i det här fallet. Mitt i all det här kaoset som vi har haft den här sommaren, så måste man ändå säga att det görs väldigt många bra värvningar. Alltså värvningar som känns, men det här känns bra. Det här känns klockrent för alla parter. Många sådana övergångar har vi sett. Jag tänker på Sterling till exempel här nu, Gabriel Jesus i Arsenal. Känns också som en så här jätterimlig övergång för alla parter. Perisic, det var inte rimligt för Inter kanske, men i alla fall Perisic, Tottenham, en fantastisk värvning. Till exempel. Och i det här fallet också, Sterling, det ska bli jättespännande att följa honom, vad han kan göra i London, tycker jag.
Ja, verkligen. En annan spelare som vi har pratat en del om som vi inte riktigt blir kloka på är ju Rafinha. Det ska leda oss in lite grann på Leeds här så småningom. Vad händer med Rafinha nu då?
Enligt Gerard Romero så ska han väl i princip vara klar för Barcelona nu. Att Barca ändå har hittat en summa som de ska betala. Jag vet inte hur.
Han var ju i stort sett klar för Chelsea för en vecka sedan.
Ja, eller han vägrade ju gå till Chelsea. Han vägrade gå till Chelsea. Han ville till Barcelona. Han har drömt om det sedan han var liten. Alla möjliga saker, men han sett Ronaldinho och så vidare på tv och allt vad det var, att han, det är liksom, jag ska spela i Barcelona någon dag.
Och det känns som att hans agent Deco har varit helt inställd på Barcelona under den här processen.
Tidigare också. Barcelona och Chelsea-spelaren Deco.
Ja, faktiskt.
Det kan man komma ihåg att han spelat för båda klubbarna.
Hans Chelsea-tid var inte riktigt lika fin som
hans. Nej, och det syns Barca-tid. Väl på hur Deco har agerat i den här affären. Att vår Chelsea hade fått ett bud, och var Deco första flyget till Barcelona för att prata med Alemany och Laporta och gänget. Att nu måste vi lösa något här. Och han verkar ju fått igenom det. Rafinha pushar verkligen för Barcelona. Verkar ju få igenom det. Jag vet inte exakt när det blir klart. Det kommer väl dröja lite och det kommer vara alla möjliga aspekter i det hela. Men Rafinha bestämde sig. Barcelona verkar vilja ha honom. Och det sägs ju att det här inte då ska påverka Ousmane Dembélé. Dembélé som just nu är klubblös. Fortfarande har ett bud från Barcelona på bordet. Ett bud som Barca också har sagt rakt av att ta det eller inte, och vi har ingen deadline på det här. Det ligger ett kontraktanbud, du får ta det när du vill. Får se vad Dembélé gör. Men Rafinha in, såklart, är väl en jättebra värvning för Barcelona här och nu, även om det kostar en slant. Det är en spelare som bevisligen verkligen vill spela för klubben, och sådana värvningar ska prioriteras också när du får in spelare som verkligen brinner för att spela för en klubb.
Ja, och sen ska man komma ihåg också, jag menar, för Rafinha, jag satt och lyssnade på Tim Vickery, den brittiska journalisten som bor i Brasilien sedan många år tillbaka, så skrivit mycket om brasiliansk fotboll. Att,
är det en brittisk Brandao?
Ja, fast något vassare på just fotboll. Men han beskrev då Rafinha, för Rafinha är en av de här brasilianska spelarna som då har dragit väldigt ung ålder, inte gjort sig ett namn i Brasilien, men då dök upp i brasilianska landslaget utan att den brasilianska befolkningen egentligen visste vem det var. Men gjorde så stort avtryck i sin första match där han kom in och egentligen vände en match helt på egen hand, att de direkt bara så tog honom till sina hjärtan. Och har blivit enormt populär i Brasilien sen dess. Han har blivit lite så en popstjärna på liksom kort tid i Brasilien genom sitt spel med landslaget nu då, från att ha varit nästan helt okänd. Och att för honom då, i Brasilien är det ju största att spela i Barcelona eller att spela i Spanien. Och framförallt i Barcelona då, där jag menar Ronaldinho och Ronaldo och alla de här stora brasilianska spelarna har varit. Och vi vet ju att för brassarna själva så är det största du kan spela i Europa är ju i Barcelona.
Ja, det är Barcelona Real Madrid. Det är, ja. Det är därför som alla supertalanger från Brasilien, det är ju de klubbarna som är där. Ja. Som lille Endrick som är där ute nu, som alla slåss om. Det är ju Barcelona, Real Madrid. Det är ju inga andra klubbar som kommer aktuella där.
Och det känns också som en så här, detalj i det här, att han liksom nyfunna som stjärnstatus hemma i Brasilien, den kommer liksom inte minska nu när han går till Barcelona istället. Han har varit kvar i England, så det är klart att han hade varit en stor stjärna och alla hade vetat vem det var, men nu blir han liksom deras nya Barcelona stjärna som de kan köpa tröjor och så vidare. Och det spelar stor roll. Man måste komma ihåg det för de här brasilianska fotbollsspelarna. Dels hur mycket landslaget betyder, men också hur mycket det betyder att faktiskt få representera de här klubbarna som är väldigt stora i hemlandet. Vi kan väl prata lite mer Leeds då.
Ja, de har hämtat Rafinhas ersättare.
Ja.
Han presenteras idag.
Sinisterra. Och de har även presenterat Tyler Adams då.
Alltså Leeds gör ett jättebra fönster hittills, måste jag säga. Ett riktigt spännande fönster. Sinisterra kommer ju närmast från Feyenoord, colombiansk ytter, riktigt tekniskt skicklig, snabb, otroligt duktig en mot en.
Rivig som fan igen.
Nej, det här är en supervärvning av Leeds, tycker jag. Ska bli väldigt spännande. Och lite samma status på Sinisterra som det var på Rafinha när man hämtade honom från Frankrike och Rennes en gång i tiden. Att det är en spelare som ligger där och pushar lite på att slå sig in i den absoluta toppen. Du hämtar han för ett pris som jag tycker känns rimligt. Feyenoord kanske hade velat ta lite mer för honom med vad de nu får. Det sägs att det är ungefär 25 miljoner pund. Kanske hade kunnat få lite mer om de hade varit lite bättre i förhandlingen. De fick ju ganska... De lyckades inte få jättemycket för Malaysia heller när de sålde honom till United. Det ska väl också säga att Tyrell Malaysia till United är också officiellt.
Ja.
Det var ju Malaysia Sinisterra som bildade kant där då i Feyenoord. Och jag tycker det är en super smart värvning av Leeds att hämta in honom som rak ersättare. Och sen bara allt annat de har värvat. Adams rivig tvåvägs mittfältare som liksom springer kopiöst. Känner Jesse Marsh, amerikaner som har hängt i Leipzig tillsammans.
Ja.
Mark Rocca, det är ju en sån värvning som vi ska ha ögonen på också. Det är klassisk spansk inne mittfältare, duktig, fick inte så mycket förtroende i Bayern München, nu här i Leeds kanske han kan få mycket mer och bli ett utropstecken. Men jag tycker de har skött det här fönstret alldeles utmärkt och också lyckats bygga upp en hype kring Rafinha nu när de säljer honom, att få ganska mycket pengar för honom som det nu verkar i slutändan. Så all respekt till hur Leeds hanterat fönstret hittills, så de måste ju göra saker för att det inte ska bli lika nervkittlande och oroväckande som det var i fjol.
Vi har i vanlig ordning fått en massa frågor. Vi ska försöka i alla fall beta av ett par utav dem. Vi kan ta den här från Rasmus Björe. Är Spurs klara efter Spence och Langley, eller tror ni att det blir ett tror ni att ett nytt namn kan dyka upp? Vem eller på vilken position? Svårt att se att de ska värva så där jättemycket mer.
Nu ska vi se.
De börjar få en ganska bred trupp, om man säger så. De har en del spelare som de skulle behöva avyttra, dessutom Spurs faktiskt.
Hur många har vi hittills? Det är Perisic, Forster, Bissouma, Richarlison,
Langley och Jed Spence.
Sex värvningar. Ja. Det var sex värvningar som sades inför säsongen att det här, eller inför fönstret, Antonio Conte siktar på sex nya värvningar den här sommaren. Vi har ju fått det då. det är väl inte helt otänkbart att de är klara med det. Sen med det sagt kan jag fortfarande se behovet av att kanske plocka en till mittback. Langley, alltså det är en liten chansning med Langley tycker jag. Alltså absolut, han har egenskaper som gör att han potentiellt skulle kunna passa väldigt bra. Det är en smart lösning på så sätt, är ett lån som du får in en kvalitativ mittback som bara går in och liksom breddar numerären. Men jag skulle ändå gärna hade velat se att Tottenham hade tittat på eller varit lite mer aktiva i jakten på spelare som ja, Skriniar, Pau Torres, Koulibaly till och med kanske. Att man ändå skulle vara med och hugga där lite. För jag tycker ändå att det behövs en riktig kvalitetsmittback till. Det är väl då man har tänkt att Eric Dier ska ingå i startelvan nästa säsong. Christian Romero ska göra det oavsett. Mm. Och det man ser just nu är väl att det blir Langley, Dier, Romero. Med Davinson Sanchez som någon sorts backup till det. Och så kanske Ben Davis som backup på vänster fortfarande.
Mm.
Och sen så har du ju fått in nya ytterbackar. Du har Perisic till vänster, du har Jed Spence då till höger. Alternera med Doherty samt med Sessegnon. Då gör du av med Reguilon, Emerson Royal. Inne mitt fält med Bissouma. Ja, det bara blir det. Det blir väl Bissouma och Bentancur, Höjbjerg. Och då får vi se om det är typ Skip. Om Lo Celso eller Ndombele får tillhöra truppen nästa säsong eller inte. Vad man gör med Harry Winks kommer nog säljas, känns det ju som i alla fall. Det är ju allting tydligt på det. Och lite alternativ framåt också. Så de har ju en bra trupp här och nu.
Mm. Ja, gud ja.
Ja, så jag tror att de är ganska klara. Mm. Det är känslan jag får.
J-Bond Betting skriver, ersättare till Sterling som vi väl ändå får räkna in som klar för Chelsea. Men jag tror att de redan har sin ersättare. Jag tror att han heter Julian Alvarez. Och den är så jävla spännande den här värvningen. För att den går ju lite under radarn för de flesta. Mm. Som man kommer då direkt från Argentina. Men han var den argentinska ligans bästa spelare förra säsongen. Han är en spelare som man i hemlandet tror otroligt mycket på. Forward...
Forward slash ytter till och med kan användas.
Ja, men det är på den här Sterling-positionen är ju känslan att han, för Sterling har ju varit innan spelat, han har ju spelat centrala anfallare också, men också ute på kanten på olika sätt. Jag tror att jag har såklart inte sett jättemycket av Julian Alvarez, för det är inte så att man sitter och tittar på argentinska ligan dag ut och dag in.
Inte nu för tiden i alla fall.
Jag har aldrig gjort det, ska jag säga. Jag
hade en period, men det var några år sedan.
Men från det jag har läst om honom och det man har förstått och framförallt hypen ifrån hemlandet så är ju en av de intressantaste värvningarna till Premier League den här säsongen.
Han är värvad för att spela. Alltså det här är inte någon värvning du gör bara för att skicka vidare honom på lån till Marseille, även om typ Marseille trodde den när de fick låna in honom. Han är värvad för att spela och jag håller med dig där. Det är Haaland, Alvarez in, Gabriel Jesus, Sterling ut. Och det som... Du förlänger med Mahrez, klar.
Ja, och det som är så extra med det här, det är ju att Haaland går ju in och tar all press. För det kommer bara vara snack om Haaland. Det är Haaland som ska göra mål. Det är Haaland som ska leverera från dagens. Julian Alvarez kan glida in här och smyga igång sin karriär i Manchester City. Även om jag inte tror att han kommer göra det. Jag tror att han kommer vara fantastisk. Jag tror att det kommer gå upp för många av oss i början här. Vilket kap som Manchester City har gjort. Han åkte rätt in i min Fantasy Premier League.
Jag hade kanske inte tagit in honom från början. För jag tror inte han kommer starta de första matcherna. Jag tror det är snarare liksom Foden och Grealish. Och har du som sagt Mahrez förlänger också, gissar jag på. De har jobbat på det i alla fall. Man gjorde ju valet lite här då. Ja, men vilka av de här yttrarna och alla som kontraktet går ut på ska vi förlänga med? Ja, men Riyad Mahrez är kanske mest enkel att göra det med, som är mest öppen för det, som kanske passar bäst för laget här och nu. Så jag tycker att City är klara.
Det tror jag också.
Jag tror de är klara. Kukureja ska in fortfarande också. Det är väl där då, i sånt fall. Men annars är de nog ganska klara.
Julian Alvarez är ju heller inte liksom någon 17-åring. Han är ju 22 år gammal och han är ju en färdig forward liksom som ska in och göra det i Manchester City.
De har ju lite också dessutom utan att någon har pratat om det uppgraderat målvaktssidan. Utan att ha tänkt på det. Eller Zach Steffen ersätts av Ortega då, från... Armina Bielefeldt, och det här pratar vi en av Bundesligas bättre målvakter för, alltså en riktigt bra målvakt, det är en uppgradering. Också en liten detalj att man bara har till och med fixat den positionen under det här fönstret. Och så Calvin Phillips då som kommer in istället för Fernandinho, så de känns ju, det är många, alltså ja, Liverpool, City, Tottenham känns ju klara. Alltså om vi räknar med att Spence Longley kommer in i Tottenham, då är de väl typ klara, alla de klubbarna.
Ja. Vi har fått frågan här, något mer om Martinez till Arsenal, och frågan är hur mycket Arsenal har kvar att göra.
Ja, det är väl Martinez, men det beror ju på om det är dem eller om Martinez väljer Arsenal eller United. Han ska väl, senaste var väl i The Telegraph i Nederländerna där då, att han ska betta Ajax om att nu har det börjat komma in rimliga bud, nu får ni ju acceptera något här snart. Ajax skulle ha tackat nej till ganska bra bud nu till och med från både United och Arsenal, men de ser ju också möjligheten att de här ska trissa upp priset mot varandra såklart. Vi får se vad han väljer, och utifrån vad det valet blir så tror jag att Arsenal och United kommer agera på någon annan spelare. Sen i Arsenal faller ju frågan, det är inte lätt att hitta en spelare som så tydligt kan användas som vänsterback, mittback, mitt, som Lisandro Martinez kan. Då kanske de väljer att inte värva någon alls istället för att bara ta ett andra handsval istället. Vi får se, men eftersom att de var intresserade av Rafinha där också så kan man ju tänka sig att de vill ha in en ytter. Och då är frågan vem det skulle kunna vara. Så vi får se vad de, jag tror inte Arsenal är klara än. Är min magkänsla i alla fall. United och Chelsea i alla fall inte klara än, det kan vi konstatera.
Nej. Ska vi se här, vi skulle ta någon fråga från YouTube här också. Här pågår chatten och diskussionen, kan jag säga, inne på YouTube.
Vad pratas det om? Ronaldo versus Messi? Klassiker.
Brial skriver, känner igen er studio från när Mauri brukar köra topp 1 i Sverige där. Ja, det är samma studio, det är också en av våra poddar här på Aftonbladet. Här spelar vi in.
Mauri jobbar alltså på Aftonbladet, för de som inte hade koll på
det. Här är Aftonbladets podcaststudio där vi spelar in alla våra poddar i stort sett. Väldigt fullbokad studio, så att ibland blir man utkastad härifrån.
Det är väl NHL-podden som inte alltid sitter här inne, va?
Ja, men de spelar in på nätterna, det är en stökig duo det där.
Ja, dyker upp där i Ekeliv ibland på sent, ja, så är det.
Men ja, det är samma studio. Lukas Rasmusson undrar, var hamnar Loris Karius? Ja, det jag har ingen aning.
Nej, inte jag heller faktiskt.
Vad är att han tillhörde Liverpool, alltså han var i klubben under hela förra säsongen och var liksom fjärde målvakt.
Ja, nu har inte jag kollat upp exakt om man kanske är klar för någonting redan, men spontant känns det som en sån här spelare som skulle kunna skriva på för typ Adana Demirspor eller något sånt. Att det skulle kunna dyka upp bara.
Ja.
Om det nu är Adana Demirspor så är det helt sanslöst, men jag vet inte.
Ja, precis. Nej, han lämnar ju nu då, hans kontrakt går ut. Och jag har inte sett någonting om
Karius.
Om hans framtid faktiskt, jag vet inte. Han kanske får lägga upp handskarna på hyllan. Hans Champions League-final knäckte ju honom.
Espanyol behöver en keeper.
Ja, nej, men det är klart det finns klubbar där som behöver en målvakt. Grund och botten en väldigt duktig målvakt. Han var fantastisk i Bundesliga före han kom till Liverpool. En av Bundesligas bästa målvakter då.
Och han var ju faktiskt ganska bra i Liverpool fram till den där finalen. Och bara knäckte.
Han har ju faktiskt spelat en Champions League-final. Och det var ingen som ifrågasatte att han var där då. Han var inte världens bästa målvakt, men han var ju heller inte världens sämsta. Petade en Simon Mignolet som för tiden också var en okej målvakt, men inte bäst kanske. Så var det bra. Det är en märklig historia det där. Jag kan inte ens uttala det. Fantastico LIFF någonting. Vad tror ni om Aston Villa? Något ryckte in. De var ju rätt tidigt ute med några dundervärvningar och sen så har det väl inte hänt sådär jättemycket.
Det är Luis Suarez har svalnat, va?
Herregud, man kan ju inte ta in både Coutinho och Klose.
Jo, det var väl det Gerard ville, samla gänget igen. Men jag tror att den har svalnat. Det är inte så mycket, jag har inte sett någonting om det i alla fall än.
De är ju bra kompisar fortfarande, Luis Suarez och Steven Gerard. De kommer ju väldigt bra överens.
Luis Suarez känns som en sån som är väldigt bra kompis med väldigt många efter att han har liksom bytt klubb.
Han har en bra telefonbok efter den här karriären.
Han dök upp i han Barca-journalisten Gerard Romeros Twitch här nyligen också, satt och pratade med en kopp mate i handen. Han gör ju det ofta, Luis Suarez.
Han är väl aldrig utan en kopp mate i handen nu.
Nej, det är en av de finaste så här, liksom, mest wholesome videos man har sett, det Suarez när han berättar om hur han dricker mate under en dag i Barcelona. Det var väldigt mysigt, tyckte jag.
Finns det någon spelare som är mer Dr. Jekyll än Mr. Hyde på och utanför planen än Luis Suarez?
Ja, han verkar så otroligt mysig och snäll utanför. Ja.
Men han är bara så här, det är inga skandal. Han är bara så här family man, kommer överens med alla, har inga konflikter, liksom, det är alltid frid och fröjd liksom, och så på planen blir han ett jävla odjur liksom. Totalt tappar all sans och fattning.
Karim Benzema åt andra hållet liksom. Ja, världens sportsligaste kille på planen. Nej, men Nej, fast de villa, ja. Ja, de är väl klara, eller? Eller någonting mer kanske dyker upp.
Någonting
eller?
Kommer dyka upp, men känslan är att Aston Villa har gjort ganska stora investeringar under det här senaste året och har en stor och bra trupp, och de ska utmana om platser runt Europa League i alla fall. Så är det ju, så att ja, de har ju inte obegränsat med tillgångar de heller.
Man ska ju se som ett sundhetstecken att de har värvat så mycket som de gjort tidigt. Att de bara, där ska vi ha, det här löser vi såklart, nu behöver vi inte göra mer.
Sen har vi varit inne på det, sen när de ligger där på 13:e plats efter en 10-12 omgångar, då får Gerard sparken och så kommer Pochettino in.
Ja, du har sagt, du har prediktat sen.
Det är min
det kommer jag ihåg.
Ja, så är det. Hörde ni, det var faktiskt allt vid handen här torsdag eftermiddag. Nu kommer jag gå på semester och lämna över det här skeppet till Makoto under några veckor framöver tills jag kommer tillbaks.
Jag ska se till att det inte sjunker förhoppningsvis, men vi får se.
Det kommer säkert lyfta och flyga iväg nu när jag ägna mig åt lite annat under några veckor. Tusen tack alla ni som har lyssnat och tittat idag då. Tack Makoto, och tack alla ni som har ringt in under den här våren. Jag tyckte det var fantastiskt roligt. Från mig säger jag glad sommar, men från Sillypodden så säger vi på återhörande.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.